Det här är mycket roligt för mig att få vara här. Det är en dröm som går i uppfyllelse verkligen. Det känns jättestort att få möta den här församlingen, farfars gamla församling. Det har jag drömt om i minst 18 år att få. Och äntligen kom kallelsen. Motala för mig, det är liksom Maringatan 5. Farmor och farfars hus. Och ja, jag minns att vi alltid när vi var barn och besökte farmor och farfar, så gick vi en liten promenad till kiosken och köpte lakrispipa. Så man kan säga att Motala, det är lakrispipa för mig också. Jag minns allt om farmor och farfars hus. Jag minns hur det doftade, jag minns hur trädgården med de krattade grusgångarna och med krusbärsbuskar och vinbärsbuskar och hallonbuskar. Och, ja, det var liksom en mäktig upplevelse som barn att få komma och besöka farmor och farfar. Och så passerade man alltid när man kom från Örebro, halva huset som vi kallade det. Det är ju naturligtvis Luxorhuset det, som halva ligger ju före skylten där det står Motala och halva ligger i Motala. Så då tyckte vi, halva huset, ja. Det var bara halva huset som var i Motala. Ja, känns mycket härligt att få dela er gemenskap den här söndagsförmiddagen. Jag vill be tillsammans med er innan jag leder oss in i ordet som jag tänkte dela. Herre, tack för att du är här. Tack för din makt och din härlighet som vilar över oss här just nu. Tack Herre för att du har lett oss alla hit den här förmiddagen. Och jag ber att du verkligen ska tala till oss. Att du ska vidröra våra hjärtan. Herre, ingen av oss vill gå härifrån oberörd. Utan jag ber att du verkligen med din makt och din precision ska skjuta in dig i våra hjärtan. Tackar dig Herre för att du verkligen har all makt och auktoritet på den här jorden. Allt vi behöver göra är att lyssna till dig och ta emot det som du vill ge oss. Kom helige Ande just nu, öppna våra hjärtas dörrar. Vi får öppna på insidan, men vi ber att det ska flöda in Herre av ditt liv och din kraft. Kom och uppmuntra oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, ni var inne lite grann på det temat som jag tänkte dela ifrån här i mittensången i den här tredje tresångspassagen. Först så kom det ju en liten saltfläkt från havet där och det kände jag ju igen mig. Ja. Bor ju numera på västkusten och hör många fiskebåtar puttra förbi och ser mycket saltstänk. Och igår så for jag från hav till hav, från västkusten till östkusten, och badade igår här på östsidan. Och ja, så det är saltstänk från alla håll. Sen sjöng ni en sång där det bland annat fanns den här passagen, den här meningen: Gud går vid min sida. Och det är lite det jag tänkte berätta om, hur Gud har gått vid min sida genom mitt liv och hur trofast Gud är. Och vi ska utgå från psalm 139. Det blir mycket saltare den här idag. Det blir mycket lovsång med andra ord. Psalm 139, och jag läser från första versen. För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du det, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för ditt ansikte, för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger mörker, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret ska vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Benen i min kropp. Vad är osynliga för dig när jag formades i det fördolda? När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig. När jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte din mångfald? Skulle jag räkna dem med de flera än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Ja, det här är en underbar psalm som verkligen handlar om att Gud är med i allt. Han vet varje tanke vi tänker. Han vet vad vi kommer att säga innan vi ens säger det. Gud är stor är huvudpoängen i den här psalmen. Man skulle ju kunna reagera med lite, ja, man skulle kunna bli lite rädd när man läser den här psalmen. För man skulle kunna tänka det som ett hot nästan. Jag vet att man har sett det på någon sån här väggtavla någon gång. Gud ser dig. Jag har inte gått i söndagsskola, men jag har hört talas om att en del söndagsskollärare har sagt just det här. För att, tänk nu på att Gud ser dig. Gör inget ofog, för Gud ser dig. Och då minns han. Det kan kännas lite hotfullt att ställa sig inför detta. Att han vet allt. Varenda tanke jag tänker. Det är nästan, det finns ingen personlig integritet i detta. Gud är redan innanför skalet, om man säger så. Men eftersom Gud är den han är, så är det inte hotfullt. Så är det inte för mycket, utan tvärtom, man kan reagera som psalmisten. Det är mig en för underbar kunskap att veta att Gud är med i alla lägen. Han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand. Det är en trygghet att veta. Och det här är inte bara det här är inte bara ord, utan jag tänkte bevisa att det här är sanning. Det är sant att Gud håller oss i sin hand. Det är sant att han omsluter oss på alla sidor. Bara genom att berätta lite om mitt liv, så tänkte jag att ni allihopa skulle kunna stämma in eller skriva under på att detta måste vara sant.
Kan du gå lite närmare?
Jag kan ju göra så här. Eller jag kan ta den i min hand kanske. Blir det bra? Gud omsluter mig och dig med sin underbara kärlek. Med sin kraft. Med sin värme. Med sin närhet. Gud är en kärleksfull Gud. Det vet vi därför att Jesus har uppenbarat honom för oss. När vi betraktar Jesu liv, allt han gjorde, allt han sa, allt han var, då blir man ännu mer övertygad om, även om det står massor om det sida upp och sida ner i Gamla testamentet, så blev det på ett så påtagligt sätt bekräftat i Jesu liv att Gud är kärlek. Att han vill alla människor väl. Och nu tänkte jag bevisa att det är sant. Att Gud omsluter oss på alla sidor. Jag föddes den 17 februari 1967. Mitt i vintern. Och det var en besvärlig förlossning. Mamma förlorade mycket blod under den här förlossningen. Det hade kunnat sluta med att jag blev moderlös. Alldeles från början. Men så blev det inte. Mamma, det var någon som glömde att stänga fönstret i salen där mamma låg mitt i vintern. Så när hon vaknade på morgonen så var hon nedkyld. Det hade kunnat gå illa av det också. Både blodförlust och nedkyld. Men Gud var med och allt gick väl. När jag var liten. Jag kan inte ha fyllt 2, kanske var någonstans mellan 1 och 2, kanske ännu yngre. Jag satt i en sån här babysitter. Vet ni vad en babysitter är? En sån där liten tygbit mellan några stålbitar och så. Mm. Ja. Sitter man där och fjädrar. När jag satt i en sån, tänk att jag har varit så liten, så lyssnade mamma och pappa av en händelse på radioandakten på radio. Och pappa iakttog sin lille son. När prästen sa, låt oss bedja. Då lyfte den lille pojken, jag alltså, på ansiktet. Och var liksom delaktig i bönen. Och då sa pappa, den pojken, han kommer att bli präst. Mm. Han visste inte hur rätt han hade. Han visste inte hur rätt han hade. Men det är mäktigt hur Gud har en plan, hur Gud har utstakat. Han vet redan från början, redan innan vi ens är födda, hur han vill leda oss, hur han vill forma oss. Ja, pappa han kunde nog inte annat än erkänna att det fanns lite farfar över mig. Redan där i unga år. Jag har inte ärvt hans hårsvall, det kan man inte påstå. Ni som kände honom, ni vet att han hade ett mycket vackert, vågigt, stort, tjockt hårsvall. Ja, jag kanske skulle haft det, men jag kommer tillbaka till anledningen till varför jag är så tunnhårig. Vi kommer till den biten. Ja, nu var jag väldigt liten här och på något sätt redan en plan fanns där. Jag växte dock inte upp med någon kristen tro. Pappa tog avstånd tidigt i livet från farfars tro och gick en helt annan väg, kallade sig ateist. Och jag är uppfostrad i ateistisk anda. Jag har inte gått i söndagsskolan, inte gått på J1 eller scouterna eller någonting sånt. Utan det jag fick i mig av kristendomen, det var när farfar kom på besök på jularna och läste julevangeliet. Det var mäktiga stunder, men jag begrep inte så mycket då av detta. Mm. Kommer tillbaka till det. Ganska tidigt i livet så bar det av till Kenya. Det var samtidigt som du kom hit, 1970. Då tog mamma och pappa sina små pojkar. Lillebror han var inte mer än 3 månader och jag var 3 år. Och storebror var 1,5 år äldre än jag. Det är han fortfarande. Och vi får ner till Kenya för att pappa skulle arbeta med ett projekt som handlade om att lära upp. Han skulle lära ut matte och fysik till sådana som skulle ta över en lärarhögskola i naturvetenskap. Så 4,5 år så bodde jag i Kenya och det var en ljus, fantastisk tid. Solen sken jämnt, det var varmt och gött jämnt och många äventyr där man kan intyga att Gud var med. Vi blev anfallna av elefanter mitt när vi hade slagit upp vårt lilla campingfika. Alla campingstolar och campingbord och så hade vi slagit upp och så satt vi där och åt. Och det visade sig att vi satt mitt på en elefantstig för plötsligt brakade till i buskarna och så kom en elefantjord. Och de flyttar inte, de tar inga omvägar liksom. Så att aldrig sett mamma och pappa packa ihop så snabbt och slänga in ungarna och allting i bilen och for iväg. Vi klarade oss den gången också. Noshörningar har sprungit med språngmarsch rakt mot bilen, men vi klarade oss då också. Ja, jag skulle kunna berätta många anekdoter ifrån Kenya. Allt var härligt. Många faror utsattes vi för, ormar och allt möjligt. Men allt gick väl. 1974 flyttade vi hem till Sverige igen. Och här var inte allt härligt. Jag kom som en främling in i årskurs 2 i svenska skolan. Ja, det är naturligtvis svenska skolan eftersom vi var i Sverige. Mm. Och alla de andra i min klass hade varit tillsammans en dagis och var jättetajta. Och så kom det en, jag var nästan mörkhyad eftersom jag hade bott under solen så länge. Långt hår. Det skulle man inte ha på den tiden. Det var liksom, ja, i alla fall var det ingen annan som hade det. Och så hade jag inte en Adidas-väska som alla andra i klassen hade. Så jag kom dit och var totalt annorlunda. Och redan första skoldagen så blev jag mobboffret. Ja, de knuffade på mig och de retades. Och de, ja, det var en riktig katastrof. Och ja, i flera år där så var jag den som stod lägst ner på skalan av alla hackkycklingar. Och det var slagsmål nästan varenda rast när jag försökte hävda mig. Tvåan, trean, fyran, femman var riktigt tuffa år i mitt liv. Dock fanns det ljusglimtar. Och det var det jag tänkte komma till nu. Jag hade en underbar fröken som hette Kristina Granat. Och hon berättade i kristendomsundervisningen om Jesus. Och jag lyssnade med stora öron och tänkte, det här är ju fantastiskt. Här fanns det en kille som gick på jorden som hette Jesus, som gjorde under och som har makt över liv och död. Jag tyckte det var jättespännande. Jag hade ju inte fått någon insikt i det tidigare, mer än glimtvis. Men här fanns en fröken som, ja, hon trodde på vad hon sa och delade med sig. Och jag, utan vidare spisning, tänkte att det här, jag och Jesus, vi hör ihop. Så jag, ja, det är nog inte för mycket sagt att säga att jag fick en barnatro där lite sent. Men ändå en barnatro. Jag blev mycket medveten om att Gud, han är med överallt. Allt jag behöver göra är att knäppa händerna. Så ser Gud det jag ser. Liksom. Jag tänkte att det fanns en länk. Liksom. Så jag satt ofta med knäppta händer på lektionerna. Knäppte dem under hakan och satt och lyssnade på vad fröken sa. Och ja, sa liksom till Gud. På skolavslutningen minns jag särskilt att jag sa det till Gud. Lyssna på den här underbara sången. Det var väl den blomstertid eller någonting. Det var liksom direkt kommunikation. Jag minns att jag, när jag var trött på alla andra kompisar och allt som de retade mig för, sprang ut i skogen och så satt jag där och bad till Jesus. Jag bad om att få kraft att hämnas. Ja, det var kanske inte så frumt, men det var ärligt. Ärliga böner är bra. Ja. Så trots att det var mörkt, trots att jag upplevde verkligen att jag önskade att det liksom skulle vara, ja, som det står här, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig. Det var mörker, men samtidigt så fanns Jesus där mitt i mörkret. Jag minns att jag önskade mig på födelsedagen en bibel, en psalmbok och ett krucifix. Pappa såg lite frågande på mig när han såg min önskelista. Men han sa, jag ska prata med pappa, med farfar om detta. Ja, så farfar han ordnade naturligtvis att jag fick både psalmbok och bibel och krucifix. Ett stort krucifix med Jesus på. Och det bar jag med stolthet i skolan. Och då kom de andra fram till mig så här. Är du kristen? Sa de till mig. Ja. Och det var ingen mer som gjorde något mer. Jag har luskat ut så här i efterhand att det fanns flera i min klass som var troende, som gick både söndagsskola och iet. Men ingen frågade mig om jag ville följa med till söndagsskolan. Om jag ville gå iet eller scouter. Det gjorde att min tro, min barnatro som var intensiv, den rann ändå ut i sanden. Där hade mina klasskompisar chansen att vinna mig för evigheten. Men så blev det inte. Tvärtom blev jag hatisk. Nästan, ja, förföljande av de kristna. Det blev någon slags motreaktion. Jag blev, ja, fördomsfull. Hånade kristna. De som trodde på Jesus, de som jag visste gjorde det. kallade jag för Jesus. Ja, Jesus, du kan väl gå på vatten då och visa att Gud är så stor. Plötsligt så blev det någon slags avståndstagande även i mitt liv. Jag visste liksom att det här med kristen tro, det är inget för mig. Jag hade gått till kyrkan någon gång, besökt den här församlingen, varit med på någon gudstjänst, och jag såg bara knutarna i nacken på gamla tanter. Och jag tänkte, det kan ju inte vara menat för ungdomar överhuvudtaget det här. Men jag var nog på fel möte. Men hur det är när man växer upp, så finns det behov i en människa. Alla av oss har andliga behov. Man kan söka på rätt plats eller man kan söka på fel plats. För mig blev det så efter det här avståndstagandet att jag började söka på fel plats. Jag började söka lycka i framgång. Jag drömde om att bli en världskändis, en internationellt känd trummis. Jag tog lite intryck av Anders där, tror jag. Och jag började spela trummor när jag var 9 år. Eller rättare sagt, jag fick mitt egna första trumset när jag var 9 år. Trummor, det började jag spela i Kenya naturligtvis. Där fanns det mycket trummor. Men man spelar på ett litet annorlunda sätt än mot att sitta bakom ett trumset. Ja, det gick bra. Jag var med i ett band och alltihopa. Och jag kom så långt att jag budgeterade i... Man fick en liten uppgift i 8:an eller 9:an någon gång att man skulle göra en budgetplan på hur ens personliga ekonomi skulle se ut, hur man skulle få det att gå ihop när man blev vuxen sen. Och där Peach Melba, som mitt band hette, det skulle ju dra in massor med pengar, tänkte jag i mina drömmars värld. Och skattefritt var det också, för vi jobbade åt kommunen. Jag trodde att det var så. Men ja. Tänk om det vore så att alla som jobbar åt kommunen eller staten slipper betala skatt. Nej, så är det inte. I alla fall, framgång var en väg. Det började plötsligt gå bra för mig i skolan. Jag minns att första matteprovet jag hade när jag gick i 7:an, då, det var katastrof. Jag fick en 2:a. Med pappa i familjen, hur gick det ihop? Han tog mig liksom lite grann så här under armen och Karl-Erik, jag vill förklara ett och annat för dig. Nu går vi igenom detta från grunderna. Och det behövdes inte så många sådana privata undervisningspass förrän det lossnade. Och så fick jag högsta betyg i matematik och i fysik och i kemi och i biologi och i språk. Det bara liksom, ja, fanns där. Och jag tänkte att det här är livet, det här är framgången, jag ska bli Nobelpristagare. Jag hade en ganska tydlig övertygelse om att så skulle det bli en gång i tiden. Jag skrev en uppsats om det, om hur jag gjorde upptäckter inom kemin och hur man botade cancer som skulle leda till att jag blev Nobelpristagare. Men riktigt, det har inte uppfyllts än. Men det finns andra drömmar som har uppfyllts. En annan sak som jag sökte lycka i, det var kärleken till det motsatta könet. När jag gick på högstadiet så var jag kär dygnet runt, kan man säga. Det brukar man ju vara förstås. Men det dröjde inte länge förrän jag insåg att det var kört hos den ena. Så tog jag fram fotokatalogen och spanade. Ja, men hon är ju jättesöt. Och så bara på ett ögonblick så blev jag kär i henne också. Det blev som en, jag vet inte om det är någon annan som upplevt det här inne, att man kanske kan göra så när man är ung och oförståndig. Det här blev som en drog för mig. Att hela tiden vara kär i nästa objekt. Jag var konstant olyckligt kär, kan man säga. Ända till långt in på gymnasiet. Så det var ingen bra väg att söka lycka i. Jag sökte lycka i en annan sak också. Och det handlade om att festa. Att gå på fest och försöka få tag på så mycket alkohol som möjligt. Redan som 14-åring så blev jag medvetslös av alkohol. Det var på min 14-årsdag, så var det min storebror som skulle iväg på ett party. Och ja, han tog med sig lilla lillebror. Eftersom jag var så väldigt nyfiken. Och ja, redan på den här tiden så var det inte svårt att få tag på alkohol. Så det partyt, vill ni veta? Nej, det vill inte, men jag berättar ändå. Det jag skulle dricka, det var 4 starköl. Mm. 14 år, det hade ju räckt liksom. Mm. Men så blev det 2 groggar som någon bjöd mig på. Och så halsade jag direkt ur flaskan en sån bit gin. Alltså hela flaskan där, det som var kvar. Och en flaska brännvin gjorde jag likadant med. Och jag blev så drogad att jag blev medvetslös. Jag blev inte intagen, men ja, storebror, han hittade mig nerspydd och liggande i städskrubben. Och så höll jag fast mig så här i vattenledningarna, för att allting snurrade naturligtvis. Ja, det var en underbar entré i festlivet. Så här är det många unga som har det idag. Det är alldeles för lätt att ta tag på droger. Alldeles för lätt att ta tag på tyngre droger än det här. Jag vaknade dagen därpå med huvudvärk naturligtvis. Men det som var jobbigast var minnesluckorna och ångesten. Jag hade ingen aning om att man kunde få sån ångest av att dricka sig full. Men det vet jag att man får. Särskilt när man inte vet vad man gjorde igår. Det här var också en mörk tid i livet. Det började eka tomt här inne. Redan som 14 år så var det liksom mycket mörka tankar. Allt det här beror naturligtvis på, vet jag ju i efterhand, att det fattades någonting väsentligt i mitt hjärta. Det var tomt. Men Gud övergav mig inte mitt i den här situationen. Han hade en plan. Det fanns en väg att nå in i det här tomma hjärtat. När jag som 15-åring började på gymnasiet. Nu, jag kommer att predika länge idag. Orkar ni det? Mm. När jag som 15-åring började på gymnasiet. Jag gick på 4-årig teknisk linje på Rudbecksskolan i Örebro. Så skulle vi presentera oss för varandra i klassen. Det var väl, ja, första dagen måste det ha varit. Så mitt ibland oss andra som ställde oss där och presenterade oss på ett vanligt sätt, så ställde sig Annika upp och sa: hej, jag heter Annika och jag är kristen. Och jag tänkte, vad nu då? Och så reste sig Bea upp och sa: hej, jag heter Bea, Beatrice, och jag är kristen. Och så reste sig Cecilia upp och sa: hej, jag heter Cecilia och jag är kristen. Jag tänkte, vad är det med de här tjejerna? Jag var helt... Om jag vore kristen, tänkte jag, då skulle jag definitivt inte tala om det för någon. Då skulle jag skämmas hjärnet. För det här med att vara kristen, det är ju urtöntigt, tänkte jag. Men jag blev så omtumlad av de här tjejernas bekännelse, så jag blev jättenyfiken. Jag helt utan att jag tänkte mig för, så hängde jag med dem, kan man säga. Och blev mer och mer nyfiken och gjorde en deal med en av tjejerna. Vi kom överens om att, det var Annika. Vi kom överens om att du följer med mig på mitt festande, så följer jag med dig på gudstjänst och ungdomssamling. Det gick hon med på. Mm-hmm. Men det gick inte som jag trodde. Det blev inte så många fester, utan det blev mer och mer jag som var nyfiken på att gå på gudstjänst, på att vara med på samlingar där man bad. Det tyckte jag var häftigast, när man fick höra liksom hur andra människor bad till Gud. Det talade till mig. Och första terminen på gymnasiet gick, och det var många sådana här stunder då jag följde med ut på evangelisation på stan. Jag trodde ju inte på Jesus. Men jag var väldigt nyfiken och hängde på helt enkelt. Jag följde med på seniorscouter och fick träffa andra som liksom också var nyfikna på Jesus. Och för en lång historia kort. Den 22 december 1982, då var jag och Annika på ett det var ett födelsedagsfest var det, som samtidigt var en första terminen tack och hej fest för teknisterna. Och det var som det brukar, med musik och prat och mat på partiet. Det var inte så mycket alkohol. Jag drack inte i alla fall den här gången, konstigt nog. En sak som hände under festen, det var att jag och Annika satt lite för oss själva och hon höll mig i handen. Och det var ju liksom ingen romantisk hålla handen, utan det här var någonting annat. Det var någonting som hände som jag aldrig upplevt förut. Jag har ju förstått efterhand att hon bad för mig där. Där och då bad hon för mig. Och jag fick en sån mäktig upplevelse av Guds närvaro. Jag bara kände, wow, Gud finns. Det var som att uppleva en solens värmande strålar en iskall vinterdag. Det var som att känna doften från en annans årstid som Bengt Johansson sjunger och skriver. Ja, det var någonting helt annat och jag bara insåg, jag kan inte bortförklara Gud längre. Jag kunde inte förklara liksom vad, men att Gud finns, det var för mig en självklarhet från den stunden. Och då bestämde jag mig att när jag kommer hem, då ska jag be till Jesus. Sagt och gjort, natten till den 23 december, vinterdagjämningen eller vad det nu heter, det dygn som det var så minst eller så lite ljus som möjligt. Eller som det kan vara. Då satte jag mig på natten, knäppte mina händer på sängkanten och bad min första bön. I alla fall sen jag var 8. Jesus, sa jag, om du finns så ta hand om mig. Jag behöver dig. Det var de enkla ord jag använde. Och det blev inget fyrverkeri inombords. Men det blev en visshet att Jesus och jag är från och med nu på samma sida. Det här med Jesus är på riktigt. Det visste jag då. Det var då jag liksom verkligen fick den här första förnimmelsen av att Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand. Någonting mycket positivt, någonting mycket tryggt. Jag förvandlades den natten. Alla svordomar som jag brukade använda var på ett ögonblick. Jag brukade svära i varannan mening innan jag bad den här bönen, men det var bara borta. Det fanns ingenting av detta som tryckte på. Mina bröder började undra mer och mer vad som hade hänt. Jag var nämligen den första i vår familj som började tro på Jesus. Och jag ringde till Annika, hon som bad för mig dagen därpå, eller dagen innan menar jag. Hon som höll mig i handen. Och så berättade jag vad jag hade gjort. Hon trodde inte det var sant. Hon trodde inte det var möjligt att jag, som var så långt bort från Gud, skulle kunna bli en kristen. Men jag var inte långt bort från Gud. Och Gud är aldrig långt bort från någon enda av oss. Han är alltid bara på en böns avstånd. Det räcker bara att tänka. Så är han där med sin makt och sin härlighet. Och kan påverka oss, kan leda oss, kan hjälpa oss. Sen gick jag från härlighet till härlighet. Jag gick alltid på kristna skolgruppen. Det var en näringskälla för mig. Jag gick på gudstjänster. Började gå mer och mer till Emanuelkyrkan i Örebro. Jag blev ordförande i kristna skolgruppen. De såg mitt engagemang, de såg min trofasthet, att jag alltid kom Och de tyckte, ja, ska inte Affe, jag började kallas för Affe när jag gick på gymnasiet. Alfons, Karl-Erik, det är liksom för mycket att säga Karl-Erik Alfons. Så att det blev mycket enklare att kalla mig för Affe. Storebror, han kallas för Magnus, han heter ju Karl Magnus, han kallas för Magnus. Jag kallas för Affe och lillebror kallas för Kalle. Han heter Karl Johan. Så har vi liksom separerat oss lite. Mm. Orkar ni lyssna på mig? Jag fortsätter en liten stund till då. Kristna skolgruppen. Jag blev ordförande i kristna skolgruppen. Och när jag berättade det för mamma så sa hon till mig. Nämen, och du som inte ens är döpt, sa hon till mig. Ja, just det mamma, sa jag då. Apropå det, jag vill gärna löpa mig. Mm. Så kom det sig att jag hade ju tänkt på det länge, men man måste faktiskt fråga sina föräldrar om man är under 18 i alla fall. Och jag var ju 16. Men det blev lätt att fråga. Och mamma kunde knappast backa ur där i det läget när hon hade tänkt den tanken. Så det blev så att jag fick godkänt att låta döpa mig i Immanuelskyrkan den 30 oktober 1983. Om jag inte minns fel så var Hildegund på plats. Du minns inte det? Det var i alla fall någon släkt från Motala som var på plats. Hela familjen, mamma och pappa och båda bröderna, alla ateisterna med andra ord i min familj, de satt på läktaren och tittade på när jag blev döpt, klädd i vita kläder. Det var en mäktig stund verkligen, men jag var jättenervös. Men allt gick bra, jag blev blöt och döpt alltihopa. Och vi blev bjudna på dopfest av ett par i församlingen. Lite senare så fick jag uppleva andens kraft över mitt liv. Jag var på en predikan och hörde Christer Lindberg undervisa om den helige ande. Och jag var arg på min pastor. Varför har inte du berättat om den helige ande? Varför har jag inte fått höra om det här förut? Jag hade liksom läst mig till lite grann om detta i några böcker som jag hade fått av mina kompisar. Men så hände detta förunderliga att jag fick en gudomlig kraft över mitt liv. Jag var jätterädd när jag gick fram till förbön, fast jag visste ju att jag ville ha det här. Men jag såg hur de andra som stod på den här sidan av mig började liksom falla omkull av Guds andes kraft. Jag tänkte, vad är det här? Det här vill inte jag vara med om. Och så blev jag föremål för förbön. Och jag kände en sån kraft över mig. Men jag tänkte bara, jag vill inte ramla. Så jag stod och skakade. Och knäna höll inte knappt. Men jag lyckades förbli upprättstående. I alla fall. Jag blev kort sagt en läsare, en bedjare som verkligen bad att Gud skulle vara med mig varje dag, att jag skulle vara ledd av Gud. Jag fick uppleva hur Gud ledde mig på många olika sätt. En gång var jag totalt vilse på stan i Örebro, och ja, jag har ganska bra lokalsinne, men det här var ute i Sörby och där går alla vägar kring eller krok, kors och tvärs om varandra. Jag skulle hälsa på Silla för första gången, min klasskompis som också var troende. Och jag visste inte var jag var någonstans. Jag gick av bussen på fel ställe. Så då sa jag till Gud, Gud, nu får du leda mig. Japp, och så gick jag till en vägkorsning. Så, ja, ska jag gå höger eller vänster? Och Gud, han sa inte det med någon hörbar röst. Men jag liksom fick en indikation på att nu ska du gå åt höger, lille vän. Mm, då gick jag åt höger. Och så kom jag till nästa vägkorsning. Så, vart ska jag ta vägen nu då? Nu ska du gå åt vänster. Och så till slut så stod jag där utanför porten. På rätt hus. Och så tänkte jag, tänk om det inte är rätt. Tänk om jag är på fel gata nu. Och så knackar jag på här, det kan bli jättepinsamt. Så då var jag tvungen att gå ända ut i gatänden. Titta på vägskylten. Dalaväg. Ja, det var ju rätt väg. Och så tillbaka. Ja, knackar jag på. Mm, så var jag framme. Lite tvivlande ändå, men Gud ledde mig. Och så har han fortsatt. Bröderna, de trodde inte på Jesus, men jag trodde på Jesus. Och de bestämde sig för att det här, så här kan vi inte ha det. Att Karl-Erik ska vara troende. Det här håller inte. Så de började förfölja mig. De slog mig så hårt de kunde och sa: haha, du får inte slå tillbaka för du är kristen. Ja, jag försöker låta bli och slå tillbaka. Det var inte lätt, men det gick. Så där höll det på. Och när jag var i Mongoliet och predikade så förklarade jag för mongolerna hur det kommer sig att jag som är lillebror i förhållande till Magnus, min storebror, som jag har varit i Mongoliet i 10 år och planterat en församling. Det finns en bok om det, om ni inte har sett den, precis nysläppt, som heter Till jordens yttersta gräns, dit och tillbaka. Skriven under pseudonymen Maria Andersson. Köp den och läs den. Mycket spännande läsning om hur ett helt, ett helt land kan bli förvandlat. Vad händer nu då? Ja. Är ni med mig?
Ja.
Bra. Lillebror var den första som började närma sig. När han kom upp i åldern där han skulle konfirmeras, så anmälde han sig, fast han var odöpt och allting. Han fick bli döpt där i Svenska kyrkan. Och för han ville så gärna konfirmera sig. Han trodde inte på Jesus, men han ville bli konfirmerad. För han tänkte, jag ska ta reda på lite mer om vad Affe tror på. Och vi i kristna skolgruppen på Teknis, vi hade bett och bett och bett för mina bröder. Vi visste att Gud, han svarar på bön. Vi ska läsa en liten text ifrån Jesaja 49, vers 7-13. Är ni trötta?
Nej.
Jesaja 49 och vers 7-13. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar ska se det och stå upp, furstar ska se det och tillbedja för Herrens skull, han som är trofast för Israels helige skull, han som har utvalt dig. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna. Och säga till de fångna, dra ut, och till de som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar och mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån. Somliga från norr och andra från väster. Somliga från Sinéernas land. Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord. Brist ut i jubel, ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Ja, jag kunde identifiera mig med den som var betryckt, både i förhållande till mobbingen som jag upplevde när jag var ung, och det betryck jag upplevde från mina bröder. Men vi bad i kristna skolgruppen och bad, ingenting hände, så vi fortsatte att be för mina bröder att Gud skulle röra vid dem. Och så började hända saker i lillebror. Jag ska berätta hur det gick till en vinterdag 1985. Vi hade besök, internationellt besök i Immanuelskyrkan. Om jag inte minns fel så var det Colin Urquhart från England som var där och predikade. Och man bjöd fram till förbön. Och jag sprang nästan alltid fram till förbön. Jag tycker det är så härligt med förbön. Det handlar inte om att man är en dålig människa, utan tvärtom att man är en människa som är hungrig och som längtar efter mer av Gud. Och jag gör verkligen det. Jag längtar mer efter mer av Gud. Jag behöver mycket förbön. Jag sprang fram till förbön och sa som det var att jag vill att du ber för min lillebror att han ska bli frälst. Lägg dina händer på mig och be att jag får de rätta orden så att jag kan leda honom dit. Och de bad för mig och de blev mycket överraskade därför att Guds kraft kom så våldsamt över mig. Så jag föll omkull och låg där mitt på kyrkorvet och talade i tungor. Och det hände inte så ofta i Immanuelskyrkan. Men det gjorde det den dagen. Och det var liksom inte bara en show. Utan jag kom hem och vi skulle göra oss ordning för Ung Torn. Jag vet inte om ni har talat om Ung Torn. Det pågår än idag. Hur typ 800 ungdomar samlas i Immanuelskyrkan och lyssnar på gospel. Det är ju en gammal, det är synd att säga tradition, men i alla fall någonting som har hänt under en längre tid. Och jag tog med mig lillebror till Ung Torn den här kvällen. Nej, jag glömde ju berätta det som hände innan. Vi satt i bastun. Satt vi. Det är ett bra ställe att prata om Jesus. Det är ingen som liksom smiter ut i bastun jättefort. Utan Kalle började berätta för mig så här. Jag har drömt en dröm flera nätter i rad, sa han. Och han drömde så här att jag befinner mig i mörker. Djupt ner i en grop. Totalt becksvart. Men så lyfter jag blicken och så ser jag där uppe finns ljuset. Och så börjar jag försöka klättra, berättar han i drömmen. Men jag trillar ner igen. Och så har jag drömt det flera nätter i rad. Och för varje natt så kommer jag lite längre upp. Och lite närmare ljuset. Och så säger Kalle, i natt så kom jag så nära ljuset att jag kunde se att det var en gestalt, en människa som sträckte ut sin hand mot mig. Och så frågade han, vad tror du det här kan betyda? Och då var det inte så svårt för mig, även om jag inte var en världsevangelist, även om jag inte hade fört så många till tro innan, så var det inte så svårt för mig att förklara att det är Jesus som längtar efter dig. Han vill att du ska fatta hans hand, så ska han dra dig upp i mörkret och leda dig in i sitt rike. Som är ljus. Så gick vi på gudstjänst. Och just den här söndagskvällen. Så bjöd man in till frälsning. Det gjorde man inte varenda Ung Torn. Men den här gången gjorde man det. Och frågade, finns det någon här inne som vill ta steget? Som vill gå fram och bli frälst? Gav en liten armbåge åt lillebror och frågade, ska vi gå fram? Ja, sa han. Och så gick vi fram, mittgången fram. Och lillebror blev frälst. Vilken lycka. Det är ju ett under utan dess like. När en person går från mörker till ljus. När det plötsligt händer. Det som kanske har varit på gång länge. Men när det blir någonting som blir bekräftat. Det är seger, det är jubel i himlen. Och det var min lillebror som blev frälst. Det var lycka. Det är lycka. Dagen därpå, i frukostbordet, plingar lillebror i glaset med skeden så här. Och ställer sig bakom stolen. Och så säger han så här. Igår hände det någonting som jag aldrig har ångrat. Han sa så. Och så sa han, jag blev frälst. Jag blev en kristen. Han bekände detta i familjen. Och storebror, som har varit här och predikat flera gånger, så ni vet ju hur det gick. Ni vet hur det gick. Han blev inte glad. Han fattade ett beslut den måndagsmorgonen, måste det ha varit. Och så sa han, Jag ska läsa Bibeln från perm till perm. Jag ska skriva ner allt som är tvivelaktigt och fel och allt som är motsägelsefullt. Jag ska helt enkelt ta det här ifrån dem. De ska inte vara kristna. Men ni vet hur det är när man bestämmer sig för att läsa Bibeln. Det ska man inte göra. om man inte vill ha med Gud att göra. Bibeln är levande och verksam. Och Gud börjar tala till Magnus. Ni har hört honom berätta detta säkert. Hur han genom Bibeln, genom att umgås med mina kristna kompisar, blir mer och mer hungrig, blir mer och mer nyfiken, precis som jag var 3 år innan. Och vi gav oss ut på en tågluff. Jag och en kompis till mig som gick i samma årskurs på teknis. Och så storebror. Han hade börjat på Tekniska högskolan i Linköping. Vi for iväg och det var många äventyr som man skulle kunna berätta därifrån. Men en av sakerna som hände, det var att Magnus fick sitt första bönesvar. Han hade sett en broschyr över Frankrike och där stod det en odefinierad, det var en bild på en strand, men det stod ingenting i bildtexten eller någon annanstans vad det var för en strand, utan en vacker strand helt enkelt i Frankrike. Och han sa till Gud, om du finns Gud så vill jag att du tar mig till den där stranden. Och ni vet hur det är på tågluff, man planerar inte särskilt mycket, i alla fall gjorde inte vi det. Utan vi var i Paris och så sa vi, ska vi dra iväg till franska västkusten? Ja, visst. Och så tog vi tåg till franska västkusten och letade upp en camping. Och så gick vi en liten promenad och tittade ut över stranden. Och det var den stranden. Mm-hmm. Gud är inte dum man. Nej, han vet hur han ska övertyga både en och annan om att han finns och att han har makt att göra vad som helst. Så för att göra en lång historia kort, så hade vi en återträff efter tågluffen, kristna skolgruppen. Det var en bra kristna skolgrupp, de träffades även på sommartid och hade andakter hemma hos en av de kristna lärarna. Agnete Sundergren hette hon på den tiden, numera heter hon Bina. I alla fall så hade vi en återträff med kristna skolgruppen i augusti på sommarlovet. Och vi bad och plötsligt så hörde jag och alla andra min bror, storebror, be till Gud. Han tackade Gud för allt han hade fått uppleva och så vidare. Och alla bara tappade fattningen totalt och tittade på honom så här. Och så öppnade han ögonen och såg hur alla stirrade på honom. Och så insåg han att ja, nu är det så. Nu är jag frälst. Nu tror jag på Jesus, nu ber jag till honom. Yes! Båda bröderna. Nu är det bara mamma och pappa kvar. De har fortfarande inte erkänt någon tro. Hjälp mig, be för dem. Jag är övertygad om att det kommer att hända. Jag har sett dem för min inre syn i vita kläder på en strand. De ska gå dopets väg. Yes. Ska jag berätta någonting mer om vad som hände sen? Nej, okej. Ganska tidigt efter att jag blev frälst, tog emot Jesus i mitt hjärta, så fick jag en kallelse över mitt liv. Tanken att bli pastor, att tjäna Gud på heltid, kom över mig. Och jag fick det bekräftat på märkliga sätt. Jag befann mig i ett sammanhang där ingen kände mig. Och det var en liten förbönsstund. Och när det var min tur att stå i mitten och bli föremål för förbön, så var det en kvinna som började profetera. Hon kände inte mig alls, hon visste inte alls vilka tankar jag hade, vem jag var, vem min farfar var. Hon visste ingenting. Och så profeterade hon. Du ska predika Guds ord. Så säger Herren. Du ska predika Guds ord och inte låta någonting hindra dig. Det tycker jag var en mäktig bekräftelse på det som Gud har lagt över mitt liv. Så jag gjorde ett litet försök att fly undan. Jag gjorde helt vanlig vapentjänst när det var dags för lumpen. Men Gud var med mig där också. Jag kom inte undan. Jag läste Bibeln bland mina, ja, på luckan, och fick många jättebra frågor av lumpakompisarna, och kände att jag ska fortsätta att vara trogen Gud. Jag gick en bibelskola, Örebromissionens bibelskola, 5-veckorskursen, och blev utsänd på fältet. Jag blev evangelist i Tjula utanför Eskilstuna. Bara några dagar innan den här bibelskolan började, så träffade jag henne med stort H. Vi blev tillsammans den 4 augusti 1987, och så började bibelskolan en vecka senare. Och hon bodde i Eskilstuna och jag blev placerad i Tjula, 1 mil utanför Eskilstuna. Det kändes lite som att det fanns någon som hade planerat detta. Och vi gifte oss efter att jag hade varit evangelist i 2 år, och jag började på missionsskolan i Örebro. Gick 4 år och började jobba som pastor, ungdomspastor i Philadelphia i Örebro. Ja, även där fick jag ju uppleva hur Gud omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Det var en down-period i Filla i Örebro när jag kom dit. Och det fortsatte att gå neråt även efter att jag hade tillträtt som ungdomspastor. Vi brukade ha ungdomssamlingar på onsdagar och ha bibelstudier och samlas till bön. Och en onsdag så var det bara 8 som samlades i en församling på 800. Där det fanns många fler ungdomar som skulle ha kommit. Och vi bara frågade oss själva, och jag ropade till Gud: vad är detta? Vad är haken? Någonting måste hända. Och det gjorde det. Gud hjälpte till där, förstår ni. Så att plötsligt, från att vi var 8, så blev det fler och fler. Och när jag slutade så var det 100 som kom på varenda ungdomssamling på onsdagarna. Så det var mäktiga år att få se ett skeende i ungdomsvärlden. Jag blev kallad till Klädesholmen när jag började känna mig färdig som ungdomspastor och blev föreståndare. Och där har jag varit nu i 12 år. Och Gud har verkligen varit med och hållit mig i sin hand. Men nu är det dags för nästa uppbrott. Jag har sagt upp mig från pastortjänsten på Klädesholmen. Och jag är inte 100 än på vad Gud vill att jag ska göra. Jag har fått lite tankar, lite idéer. Jag har sökt universitet och högskola. Och jag har kommit in på en linje som jag tänkte redan i ungdomsåren att jag kanske skulle gå, om det inte hade varit för planen att bli pastor. Jag kommer alltid vara pastor i mitt hjärta. Jag kommer fungera som pastor oavsett vad jag tar mig för. Det vet jag. Gud kommer att fortsätta leda mig och använda mig på det sätt han har gjort hittills. Men jag känner att jag är färdig med yrket, alltså att vara den anställda pastorn i församlingen. Jag tror att jag är färdig i alla fall. Så jag har kommit in på en linje. Nu vill ni veta vilken linje jag har kommit in på? Ja, jag har kommit in på sjuksköterskelinjen. Det tycker jag verkar vara ett härligt yrke. Man får sätta nålar i folk och... Nej. Men att verkligen hjälpa på ett påtagligt sätt. Ibland är det så i pastorsyrket att man ser inte några konkreta resultat direkt. Men det tror jag att man kanske får göra lite mer inom sjukvården. Och framförallt så tror jag att det kan vara bra att ha en dubbel kompetens inom sjukvården. Att vara en person som är tränad i medkänsla och som kanske har övat sig lite grann i detta med övernaturligt helande också. Så jag håller på att pröva just nu på om det är det jag ska göra. Om jag ska sätta mig bland 19-åringarna i skolbänken och bli deras andliga pappa och mentor och samtidigt utbilda mig till sjuksköterska. Gud är en bönhörande Gud. I mitt liv så har jag sett gång på gång på gång hur han har gripit in, hur han har hjälpt, hur han hela tiden hållit mig i sin hand. Fram till den här stunden. Det hade kunnat gå illa på så många gånger. Jag hade kunnat gjort så många fel val. Och även när jag gjorde fel val så ledde Gud mig rätt igen. Så han är Gud. Han är intresserad av oss allihopa. Han vill leda oss in på ljusa, underbara vägar. Inte helt utan prövningar, inte helt utan motgångar. Men han vill leda oss rätt på en väg som leder till det eviga målet, evigheten. Och det är tryggheten att veta att skulle det hända någonting, skulle jag köra ihjäl mig på motorcykeln, så vet jag att jag kommer till himlen. Jag behöver inte vara orolig för någonting. Jag strävar inte efter det. Ni behöver inte vara oroliga. Jag strävar inte efter det. Jag vill leva länge till. Jag vill bli minst lika gammal som farfar. Han blev inte så jättegammal. Pappa har slagit honom med hästlängder. Men i alla fall, jag vill fortsätta och se Guds rike utvecklas här i Sverige. Det vilar på mitt hjärta att få vara med och leda unga människor in i en levande tro på Gud. Han har lett mig och jag vill se honom leda och välsigna andra. Så nu vet ni att det är sant att Gud håller oss i sin hand. Han omsluter oss på alla sidor. Jag är ett levande bevis på det. Och det finns många, många här inne som kan vittna om att så är det.